intressant, ska jag säga, en intressant fråga. Hur förhöll sig den här miljörörelsen till fackföreningsrörelsen så på 70-talet? Vad tror ni? Eller tvärtom, vad tyckte facket om antikärnkraftsrörelsen?
Inte.
Precis. Jag har ju tittat på, jag har läst nästan alla nummer av Metallarbetare från 70-talet. Men där är ju då liksom rätt mycket diskussioner om detta. Där är ett helt uppslag som där det står att liksom miljörörelsen och facket är på kant mot varandra och så vidare. Så att det är klart att det finns en sån bakgrund också.
Vi har sparat faktiskt många metallarbetare ifall någon vill forska kring det. Vi har dem inbott.
Ja, vad bra. Och då kan man väl säga så här att metallarbetaren, liksom andra fackliga tidningar, men det är när jag läser mest. På 70-talet var ju en alldeles utmärkt tidning. En tidning som hade mycket kultur till exempel. Mycket sammansättning, men mycket kultur. Och man kan nog utan att trampa någon på tårna säga att idag ser det inte riktigt lika bra ut. Titta på fackförbundspressen. Men det är en annan fråga. Men det ger mig mycket. Och det kommer så, och jag vet inte hur mycket ni har läst. Jag går tillbaka till dem. Men läs de här gamla tidningarna från 70-talet.
Jag kommer ihåg.
Vad sa du?
Jag kommer ihåg.
Ja, du kommer ihåg. Och att de har fortfarande mycket att ge effekt.
Nu är det ju dagens arbete.
Ja, precis. Det är inte riktigt samma sak. Det här är en bok som jag har kommit tillbaka till i många sammanhang. Det är en amerikan som heter Sellers. Hessas of the job. Alltså, vad ska jag säga? Vi kan översätta lite slarvet med risker i jobbet. Jag tycker den är väldigt intressant. Därför han skriver nämligen att till exempel den här Rachel Carsons tystra år så hade knappast kunnat finnas om det inte var så att det hade funnits en massa specialister, inspektörer, kemister och andra som hade arbetat med arbetsmiljöfrågorna först. Så hela den här boken den handlar alltså om ett långvarigt arbete med arbetsmiljöfrågor som vissa personer bedrev då under 1900-talet. Långt före 1960-talet. Men att den kunskap de byggde upp fick så enormt stor betydelse för den medvetenhet om miljön, om den yttre miljön, om påverkan på naturen och så vidare, och luften och så, att den fick en så stor betydelse för detta. Men, men innan han skrev det så var det inte särskilt känt. Vi har ju exempel på detta också när man tittar i Sverige. Det är inte särskilt utforskat. Man tar en sån som Hans Palmstierna. 1967 kom han med en bok som hette Svält, plundring och förgiftning. Har du det? Men han var också en sån person som jobbade mycket tillsammans med facket. Och ägnade sig åt arbetsmiljö. Så att man kan säga att här har vi liksom vissa sådana personer som finns på båda ställena. Och som... där kunskapen så att säga berikar bra. Jag ska inte fördjupa mig i detta, men jag vill bara nämna det för att jag tycker det är intressant. Jag har gått igenom en massa miljöhistoriska tidskrifter och det finns väldigt lite om arbetsmiljö. Även om det finns undantag naturligtvis. Nu har jag inte tittat på något det senaste året, så det kan hända att det har blivit bättre, det vet jag inte. Men det finns... i alla fall en hel del som eller rätt sagt, det finns en hel del forskning men inte mycket om arbetsmiljö. Och tittar man nu på tunga böcker i arbetarhistoria som är skrivna av Eric Hobsbawm, alltså jag tänker nog internationellt då, till exempel, och andra, så ser man då att de kan heta Words of Labor eller Nature Work eller något sånt. Men det är väldigt lite om den fysiska yttre miljön. Och tittar vi på alla de här arbetarhistorikerna
som har skrivit om Munkhäls och Hedemora verkstäder och Kockos mekaniska verkstäder som jag har gjort och så vidare och så vidare och så vidare. Så finns det väldigt, väldigt lite om den fysiska miljön. Så att även vi arbetar i Storklubb, vi har liksom på något vis dratt en gräns där, tyvärr. Så jag ska ge några exempel på hur man kan se att de här frågorna befruktar varandra. Nu ska vi se, det var där ingenting alls, men det beror på att jag ska ta fram den så. Claes Åmark, som är pensionerad professor i Stockholm, historia, skrev tillsammans med en annan historiker, Bill Sund, som också är pensionerad, en bok som heter Makt och arbetsskador under 1900-talet. Och den boken den kom redan 1990, så att den har ganska många år på nacken. Men det är en väldigt viktig bok fortfarande. Därför att det är väldigt mycket som faktiskt är tillämpbar i den. Och bland annat så gör Claes, och det är Claes Åhman som har skrivit den delen, bland annat så skriver han om att det finns, man kan se 7 steg när det gäller att upptäcka en miljö, ett arbetsmiljöproblem. Första som händer, det är ju då att skadliga medel börjar användas i produktionen. Det kan vara kemiska medel, kanske flygbränslet MC77 eller blyfärger eller ja, allt möjligt då. Isocyanater eller ja. Men i alla fall, skadliga medel börjar användas i produktionen. Det var asbest naturligtvis. Det första som sker då det är att vissa arbetare reagerar. Man får liksom då en, vad ska jag säga, man får symptom, man mår illa eller tycker att det är inte okej, okay. Man kanske blir yr eller så. Det andra, i den andra punkten så får allt fler arbetare sjukdomssymptom, därför att det här medlet används mer och mer. Till en början så är det ganska lite, men det blir mer och mer. Och då får man kanske också en del forskningsrapporter som säger att nej, det här är inte bra. Det är inte bra att måla med den här färgen. Därför den kan ge skador. Och sen i tredje punkten, ja då blir det mer och mer så att arbetarna drabbas. Och man börjar se effekter på lång sikt. Alltså har man börjat måla med den här färgen i ett år så får man ju vissa symptom. Men har man gjort det i 10 år, då kanske det kommer upp sjukdomssymptom som börjar visa sig först efter en tid. Sen i den fjärde punkten, ja, då börjar alltså medicinska experter anlitas. Eller det behöver inte vara medicinska experter, det kan också vara naturligtvis naturvetare och andra kemister som går in, men ofta mediciner som kan visa på en del samband mellan att använda medlet och att få vissa typer av sjukdomar. Och men så är problemet är att det är inte alla som är med på detta, utan andra experter mobiliseras, kanske av företagsledningen, till att uttala sig om detta. Nej, det är inte alls farligt. I alla fall inte så farligt. Och de här sjukdomssymptomen kan bero på något annat och så vidare. Det är liksom hela tiden någon sorts maktproblematik i detta. Och sen så då så börjar vissa larmrapporter nå ut i massmedia, i tidningar, det är 5:an grej på nu, som då gör att man kan få en opinionsbildning. Ta ett närliggande exempel, Lumma Eternit i Skåne till exempel, som det kom väldigt mycket ut i tidningen och TV. Och så först en debatt om larmet där på 6:an. Och olika experter fortsätter att forska om det och visa att det här är ett stor risk, medan andra förnekar fortfarande.
Och sen till slut så lägger man fram bevis att det finns ett samband mellan medlet och sjukdomar och andra symptom. Och så börjar man vidta åtgärder och Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar anvisningar och så vidare. Och sen ska det finnas en åttonde punkt också som inte kom med här. I många fall i alla fall så kanske man då börjar acceptera att det här är skadligt med det. Men då har vi alltså nått väldigt långt och det finns mycket kamp och många intressen inblandade. Vi kan se det i fråga efter fråga. Det är rätt mycket det mina texter i min tärshistorik handlar om. Men då är poängen att när de här två historikerna skrev den här boken om arbetsmiljö. Ungefär samtidigt så skrev ett par andra historiker en bok om den yttre miljön. Det var en historiker, eller två historiker från Lund, Jan Tellander och Lars Lundgren, som skrev en bok som heter Nedräkning pågår, hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan? Och de här hade ingen, vad jag vet, ingen dialog med varandra. De kände inte Claes Åmark och Bill Sund, utan de skrev liksom och forskade i helt olika spår, va? Och de här då, miljöhistorikerna i Lund, de skrev ner nästan exakt samma punkter som dessa. Formulerade dem lite annorlunda, va? Men där handlar det om hur man upptäcker miljöproblem i den yttre miljön. Och när jag läste detta så tänkte jag som så här att, ja men vilken oerhörd nytta de här två forskargrupperna hade haft av att samtala med varandra. Därför att här är det är precis samma typ av maktproblematik och det är precis samma typ av skeende egentligen. Nästan exakt. Och då kan man liksom skulle man kunna dra lärdom av varandra, men icke. Arbetarstokarna höll på där, miljöstokarna höll på där. Ska ta ett annat exempel och det är att man kan i vissa sammanhang peka på att det finns risker i den inre miljön och i den yttre miljön som då härrör från samma källa, så att säga. Det här är, jag vet inte vad det är, står det. Rönnskärsverken uppe i Skellefteåhamn. Det är också en sån här arbetsplats som jag har besökt tillsammans med detalj. Det var väldigt spännande. Se de här liksom smältorna och så här. Det var fascinerande. Så ser det ut nu, tror jag. Men i alla fall så är det så att såväl arbetarna som luft och vatten i omgivningen har då varit utsatta för arsenik. Det var en stor undersökning som gjordes över arbetare som hade börjat på verket mellan 1928 och 1966. Alltså man hade börjat då. Och så var då kriteriet att man skulle ha jobbat där minst 3 månader. Och det visade sig då att den här gruppen hade en överdödlighet jämfört med andra människor. Alltså man får alltid ha en jämförelsegrupp så. Och det var mest sjukdomar i cirkulationsorganen, hjärt- och kärlsjukdomar, hjärnblödningar, lungcancer. Och det fanns även en del som fick tumörsjukdomar, alltså cancersjukdomar som lungcancer framförallt naturligtvis, det nämnde jag. Men de hade framförallt arbetat vid rostugnar på just den här arsenikavdelningen. Så då engagerades bland annat Metalls miljöombudsmän. Jag säger, de var väldigt militanta, de här arbetsmiljöombudsmännen i Metall. Stig Marklund heter en. Han hade själv jobbat där. Han som visade oss runt där när vi var där. Men han var en mycket militant arbetsmiljöombudsman. Och han drev de här frågorna. Även små mängder gifter kan alltså då ge skador på lång sikt. Och här är ju hela tiden det här problemet. Har man stått i en viss arbetsmiljö och sen ska man då, så får man symptom, så får man en diagnos av läkare. Men hur ska man kunna bevisa att det kommer från att man står på en arbetsplats? Det är ju ett problem som vi idag har, framförallt kanske när det gäller belastningsskador. Eller inte minst när det gäller belastningsskador. Läkare som jag känner, eller som jag har kontakt med på yrkesmedicin i Lund, de säger att det är ett oerhört svårt problem. Att bevis, att få liksom då ett bevis för att arbetsgivaren vill naturligtvis inte. De menar ju naturligtvis att och även Försäkringskassan, att det här är det ju säkert att få det där. Du kan ha liksom gjort någonting på fritiden eller, ja. Så att det är väldigt, väldigt stora problem med detta. Så det har vi liksom lagt på det. Men då är det så att den här undersökningen finns alltså då på arbetarna. Men även den yttre miljön är alltså förgiftad av arsenik. För rövfärdsverken gjorde då utsläpp i luften, utsläpp i vattnet. Och det finns en ganska ny avhandling som visar detta väldigt tydligt. Så att min poäng är alltså att här skulle man då, tror jag, vinna på att göra något forskningsprojekt där man tittar på både och. Både påverkan, den inre påverkan, alltså på arbetarna som jobbar med det, och den yttre påverkan. Därför det är så roten till det undeles detsamma, så att säga. Ett tredje exempel handlar om fackföreningsrörelsen. Att man skulle kunna se hur arbetar egentligen fackföreningsrörelsen med den yttre miljön. Och där har jag ju tittat på Metall. Och det är klart att det finns då i början, det finns det som jag nämnde här med kärnkraften, till exempel, när man kommer i kliv med miljörörelsen. Metall är också ett förbund som i början var väldigt mycket för bilismen, till exempel. Och där kan man också komma i kliv med miljörörelsen. Men efterhand så har man så att säga blivit mer och mer medveten om de här problemen. På kongressen 1977 så fanns det till exempel en motion som menar att producenter av kemiska preparat skulle bevisa, de skulle åläggas att bevisa att hur dessa kunde förstöras, och att man genom lagar skulle förhindra giftutsläpp. Metall skulle verka för att komma till rätta med föroreningar. Och så diskuterar man, ja, det är problem med gränserna, alltså internationellt, alltså hur gör man när man så att säga får ett utsläpp som sprider sig till andra länder och så vidare. Men det var så som man diskuterade rätt mycket. Då skrev Metalls ledning så här: den yttre miljön hänger samman med arbetsmiljön. Beröringspunkterna är mycket tydliga, framförallt då det gäller de kemiska ämnena. Genom att angripa de kemiska problemen på arbetsplatserna kan vi många gånger också förbättra den yttre miljön. Alltså genom att angripa de kemiska problemen på arbetsplatserna kan vi många gånger också förbättra den yttre miljön. Det är tydligt här. Får man bort arsenik eller kommer till rätta med det problemet i arbetsmiljön, så kommer man ju också till rätta med det i den yttre miljön. Och så fortsätter man. Förbundet har i rapporten Medbestämmande i arbetet tagit upp frågan om produktkontroll. Där kräver förbundet en kontroll från samhällets sida av alla kemiska produkter. Man fortsatte med detta 1988, som ju var det här jubileumsåret. Då jag skrev, eller den här lilla boken som jag skrev kom ut då. Formulerar man fyra huvudfrågor. Energipolitiken var en av dem. Och så skrev han så här: dessutom är väl idag energi- och miljöfrågorna vid sidan av fredsfrågan de problemområden som de unga ägnar stora delar av sitt politiska engagemang. Sen då på kongressen året därefter, 89, så kommer det en mycket, mycket radikal motion som handlar om skyddsombud. Alltså skyddsombuden har rätt att stoppa farliga arbeten. Men ska skyddsombuden också ha rätt att stoppa ett arbete som skadar den yttre miljön? Det var den frågan man ville ta upp. Och styrelsen då från Metall skriver att, citat, det är logiskt och nödvändigt att skyddsombudens roll på arbetsplatserna utvecklas till att även omfatta yttre miljöproblem. Och det är dessutom, skriver de, en naturlig följd av den vidgade syn förbundet har på miljöområdet idag. Sen skrev man ett program, faktiskt miljöarbete för en god livsmiljö. Och då skrev man så här i detta, eller när man presenterade så sa man så här. Förbundets medlemmar har varit och är hårt utsatta för de risker som finns i arbetsmiljön. När nu dessutom den yttre miljön försämras, drabbas de som har dålig arbetsmiljö värst. Dessutom finns det ofta ett klart samband mellan arbetsmiljön och den yttre miljön. Och i många fall, om inte i alla, är de yttre miljöproblemen en följd av brister i arbetsmiljön. Så att här kopplar man ihop de här problemen på ett mycket, mycket, mycket tydligt sätt. Och därför så länkar man, man hade då en verks, ja, man talade om det goda arbetet på den här tiden. Man skulle förbättra innehållet i arbetet på olika sätt, va? Och utformningen. Där man länkar in de här belastningsskadeproblemen också förresten. Men i alla fall så menar man att arbetet för en god livsmiljö. Alltså man måste tänka sig att det handlar om en god livsmiljö. Man sätter in det i det sammanhanget. Det är väldigt viktigt. Och vad är då en god livsmiljö? Jo, det är en miljö som kännetecknas av, citat, ett samhälle i ekologisk samklang där utsläpp i luft, vatten och mark är fria från giftiga ämnen och biologiskt nedbrytbara i naturens egen. Naturens eget bästa. Så gick man in i ett samarbetsprojekt med naturvårdsenheter i olika län, kommunernas miljönämnder, hälsovårdsnämnder och så vidare. Sen ska jag ta ett exempel till. Och det handlar om, därför att det är något jag själv har forskat om. Här har vi lite utsläpp från Rövfärdsverket. Men ni kan få det sen. Här är lite klipp från arbetsmiljöutredningen. Jag blir runt om på fem år. Jo, det är det här. Jag har intresserat mig för nu är det en helt annan miljö. Det handlar om Mississippi. Därför att jag har funderat över det här med naturkatastrofer. Det är så att Mississippi-floden svämmade över 1927. Skyddsvallarna, de så kallade levees i nedre Mississippi, bröts till följd av kraftiga skyfall. Alltså det är precis samma sak som händer vid Katrina, den här orkanen, men det är en annan bakgrund. Där är det själva orkanen, men i det här fallet var det det här var den första naturkatastrofen som hade särskilt svåra följder för afroamerikanerna, alltså ättlingar till slavarna, de svarta, som då var bodde i de fattigaste områdena, som därför drabbades allra mest. Så mer än 300 000 svarta amerikaner fick då eller fördes till olika läger där de tvingades arbeta för att dämma upp Mississippi. Och pressen då, den press som riktade sig till afroamerikaner, som skrevs av afroamerikaner, tog upp det här som ett väldigt, väldigt stort problem. Jag har läst väldigt mycket av det. Men till och med så att man hade beväpnade vakter som såg till så att folk arbetade, kan säga det här. Och här har vi lite klipp då, Mississippi Rivers slaver, man talar om att slaveriet inte uppstår. Så att det här var alltså då ett väldigt
dramatiskt skeende egentligen. Och det var inte första gången eller enda gången som Mississippi eller andra floder svämmade över. För det hände liksom titt som tätt. Men det här var den största och katastrofen. Och det ledde till att olika organisationer tog upp frågan. Det ledde också till att man tillsatte en senatsutredning och så vidare. Men det är intressant. Vad jag menar här är att här finns det också ett sätt att länka liksom, miljöhistoria och arbetarhistoria. Därför att det är ju högsta grad arbetarhistoria. I den meningen att man kan se hur man liksom, inför ett tvångsarbete. Och vad den här liksom, ja, vad detta då får för effekter, får för betydelse, får för följder för alla de som fick slita med sin manuella muskelkraft genom upp Mississippi. Många slits ut naturligtvis. Det är också klassaspekter genom att det här är ju liksom den fattigaste befolkningsskikten som drabbas allra mest. Men nu finns det naturligtvis en del böcker om detta som är skrivna av miljöhistoriker som handlar då om liksom, ja, varför Mississippi svämmer över och vad det får för följder så. Men där man inte skriver så mycket om arbete. Där man inte har den här arbetarhistoriska ingången. Så återigen ett exempel. Jag kan ta hur många exempel som helst, men på hur viktigt det är att föra in båda de här dimensionerna. Ja, jag ska avsluta nu. Jag ska bara visa att det här fick också... Det finns väldigt mycket, många sånger kring det här. Det här är bluesångerskan Bessie Smith som gav ut en sång som heter Backwater Blues 1927. Och alla tror att den handlar om den här översvämningskatastrofen, men det gör den inte, för att den här spelades in tidigare. Det bara visar att det fanns många sådana här katastrofer som drabbade de fattiga. Ja, vad jag har försökt säga här, plädera för, det är alltså att genom att föra samman miljöhistoria, arbetarhistoria, så skulle man kunna liksom höja forskningen och höja blicken. Och det handlar ju också om att jag ska säga, ta in sådana som arbetsmiljö, facklig organisering, motståndsstrategier, levnadsförhållanden, genusrelationer och så vidare. Och förena det med miljöhistoriska perspektiv. På något vis att så att säga, gifta ihop de här olika traditionerna. Och de fyra exempel jag har tagit här, de handlar alltså för det första om uppväxt- och maktproblematiken, som är precis densamma egentligen. Och det andra, hur inre och yttre miljö kan analyseras tillsammans. Vilket ju också finns då i de fackliga resonemangen. Där man faktiskt skulle kunna driva en kamp som involverar båda delar. Och sen då det sista exemplet här, det handlar om hur extrema naturkatastrofer ofta då måste förstås både utifrån en miljöhistorisk och en arbetarhistorisk vinkel, så att säga.
Okej, det är det sista jag säger.
Vi har sett att just det här, men det är inte av ointresse, utan det är så här att vi sa så här att vi försöker få en sammanhållen ja. Föreläsning och sen så tar vi en liten kort paus. Den här river här utanför, Eskilstunaån. Ja.